الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بفرشترات قيانهم دمسينا لبوكن جوامع الأخبار أبمام السعدي رحمه الله تعالى ويقوم فهمة الحديث 63 Och där så berättar författaren från Ibn Abbas radiallahu anhuma där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger La'anallahu al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal-mutashabbihati minar nisa bin rijal Rawahu al-Bukhari I denna hadith så säger profeten alaihi salatu wassalam Må Allah förbanna de män som efterliknar kvinnor och de kvinnor som efterliknar män. Och denna hadith finns i Bukhari. Den här hadithen är väldigt viktig. Den drar en gräns mellan män och kvinnor. Att vi är olika. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى Det manliga könet är inte som det kvinnliga. Vi är olika. Någonting som man försöker att sudda bort i dessa tider. Speciellt i Sverige. Allt ska vara lika och alla ska ha exakt lika mycket. Och alla, ja, det ska inte finnas någon som helst skillnad. Men det går inte att bortse från De naturliga skillnader som finns i män och kvinnor. Vi är inte lika. Och det vet alla som är uppriktiga med sig själva. Båda har sina plus och båda har sina minus. Och båda har sina utmärkande egenskaper. Så är det bara. Och det går inte att bortse ifrån. Så alla har sin plats i samhället. Männen har sin plats och kvinnorna har sin plats. I den här hadithen så säger Imam Sa'di att vår religion har förbjudit männen från att efterlikna kvinnor och kvinnor från att efterlikna män. Och det här förbudet är generellt när det kommer till kläder, tal och alla tillstånd. Yani män får inte efterlikna kvinnor och kvinnor får inte efterlikna män. I vad? Är det bara i kläder? Nej, utan det är i allt. Kläder, sättet att gå på, sättet att prata på, sättet att röra sig på. Om någonting är utmärkande för en kvinna så får en man inte göra det. Och om någonting är utmärkande för en man så får en kvinna inte göra det. Och han säger här, chefen, att de här sakerna kan delas in i tre saker. I tre kategorier. Den första kategorin är de saker som är delade mellan män och kvinnor. Yani, det är, vad kan man säga, någonting gemensamt för både män och kvinnor. Som till exempel vissa kläder som både män och kvinnor använder. Det här är halal. Yani, till exempel att ha på sig svarta strumpor. Är det unikt för män eller kvinnor? Nej, det är. Alla kan ha svarta strumpor, eller? En vit t-shirt. Din fru hittar ingen t-shirt, hon tar din vita t-shirt. Är det haram? Nej, det är halal. För det är inte ett plagg som är unikt för ett av könen. Utan det är någonting som delas mellan båda. Då är det halal. Så vi har de sakerna som är delade, som både män och kvinnor använder. De är det okej att använda. Sen har vi de saker som är specifika för män. De här sakerna är haram för kvinnor. Att använda. Och sen har vi de saker som är specifika för kvinnor. Och de här sakerna är haram för männen att använda. Och baserat på dessa principer så finner man svar på många frågor. Till exempel, någon kommer till dig och säger Är det halal att ha örhängen för en kille? Får en kille ha örhängen? Vad säger du då? Baserat på denna princip. Det är haram. Nej. För det är någonting som är för kvinnor. Är det halal att ha halsband för män? Nej, det är inte halal. Är det halal för man att sminka sig? Nej. Och så vidare. Så de saker som är unika för män eller för kvinnor ska inte män göra och vice versa. Han säger också att en av visheterna bakom förbudet att män ska efterlikna kvinnor i tal och kläder och liknande är att det här leder till ett tachannuf. Ett tachannuf är att mannen blir genuin feminin. Han blir en fjolla. Att det här är någonting som leder till det. Att en man klär sig som en kvinna och pratar som en kvinna och går som en kvinna. Kallas, vad blir han i slutändan? Och suqutul akhlaq. Och han kommer att förlora sin akhlaq. Och han kommer också till slut att bli en person som ständigt vill vara runt kvinnor. Vilket kan leda till andra synder. Och också motsatsen. När det kommer till andra kön. Att kvinnor som försöker efterlikna män kommer att förlora sin kvinnlighet, kommer förlora sin blyghet och de egenskaperna som kvinnan ska ha. Och så säger sheikhen: "Wa hadhihi al-ma'ani al-shar'iyya wa hifd maratib al-rijal wa maratib al-nisa wa tanzilu kullu minhumā manzilatahu allati anzalahu Allah biha مستحسنة عقلا كما أنه مستحسنة شرعا." Han säger här att männen har sin position och kvinnorna har den position som Allah har givit dem är någonting som är accepterat både i logiken och i religionen. Att män har sin position och sina uppgifter och sina egenskaper och kvinnor har sina positioner, uppgifter och egenskaper. Och yani, låt det vara så. Det här är någonting som överensstämmer med människans naturliga fitra. Och som också överensstämmer med vår religion. Och subhanallah, kom på det nu. De har ju försökt på svenska dagis att tvinga på pojkar att sminka sig och klä sig som prinsessor. Och tjejer att springa kring och leka med pistoler och bilar. Men det har inte funkat. Man tvingar på barnen att det ska inte vara de här stereotyperna. Att pojkar springer med pistoler och bilar och tjejer leker prinsessor. Men det ligger i deras natur. Så kommer personalen och systemet och vill gärna ändra på det. Och det är fel. Det är så. Släpp barn i en leksaksaffär. Pojkarna springer till pistoler och vet inte jag. Och flickorna springer till Barbie och sådana saker. Det är så. Vi kan inte ändra på människornas fitra och natur. Men det är det de vill göra, tyvärr. Subhanallah. Och han säger också här, sheikhen, om du vill förstå den stora faran av denna efterliknelse, att folk inte känner till sina positioner i samhället, så kolla på denna tid. Och det här sa sheikhen för väldigt länge sedan. Sheikhen dog för väldigt länge sedan. Och han sa kolla på denna tid. Då folk... saker och ting har blandats. El-ikhtilat as-saqit. Yani folk, saker och ting har blandats. Och folk har förlorat. Yani sin akhlaq. Alladhi dhahabat ma'ahu al-ghiratu ad-diniyya. Som har gjort att folk har förlorat. Yani kärleken till sin religion. Wal-muruwa al-insaniyya. Och de har förlorat. Vad kan man säga? De här mänskliga det mänskliga vettet eller moroa är yani folkligt vett, saker som varje människa känner till är rätt och fel, har gått förlorat. Wal akhlaq al hamida, och folk har förlorat sin goda karaktär. Wa halla mahallahu bid dhalika min kulli khuluqin radid, och detta har ersatts av varje ond och dålig karaktär. Och det här sa han för nästan 100 år sedan. Vad skulle han säga om han levde idag? Allah musta'an. Och han säger också vad som liknar detta, och kanske till och med är värre än detta, är att muslimer efterliknar kuffar. Yani, vad är värre än att män efterliknar kvinnor och vice versa? Att muslimer efterliknar kuffar i de saker som är unika för kuffar. För profeten alaihissalam, han sa: "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Den som efterliknar ett folk, han är från dem. فإن تشبه الظاهر يدعو إلى تشبه الباطن. För att om man efterliknar någon i sitt yttre, så kommer det att leda till att man efterliknar dem i sitt inre. والوسائل والذرائع إلى الشرور إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه. نعم. Och vår religion har satt stopp för det som leder till ont på alla sätt. Yani, vad är det han säger här? Profeten Muhammad a.s. sa att den som efterliknar ett folk, han är från dem. Så en from och trogen muslim, eller vilken muslim den är, ska inte efterlikna en icke-muslim, eller ska inte efterlikna en stor syndare, en person som är fiende till Allah subhanahu wa ta'ala. För detta kommer att leda till att man till slut börjar efterlikna dem i sitt inre, i sitt tankesätt, i sin religion, i sin trosuppfattning, i sina värderingar och sin moral. Och tyvärr är det här det vi kan se från många muslimer idag. Att de yani efterliknar Allahs fiender mer än vad de efterliknar islam och muslimer. Kolla på många av våra ungdomar. Är deras förebilder sahaba och profeterna och ulema, eller är deras förebilder fotbollsspelare, sångare, filmstjärnor, gangsters och så vidare? Är det inte så? Och den som klär sig som en kriminell person och försöker leka wannabe, vad händer med honom? Till slut han kommer att falla in även i att vara så i sin natur. Så det är en viktig egenskap att tänka på, att det yttre påverkar det inre, och det inre påverkar det yttre. Du kan inte klä dig som värsta syndare och säga att mashallah är största troende i hjärtat. Kvinnan tar bort hijaben och tajta jeans och smink och hela, allting. Sen mashallah jag är mu'mina i hjärtat. Det funkar inte. Eller samma sak med killen. Att han syns inte ett spår av islam på honom. Och sen säger han mashallah jag är jättebra muslim. Utan det yttre är det som återspelar det inre. Så att det är relaterat till varandra. Det här är en viktig egenskap. Och det här står ju för. Män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. Och när det blir huller om buller, blir kaos i samhället. Allah måste. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith 64. Hadith Abi Huraira. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Allah har inte sänt ner en sjukdom förutom att han har sänt ner ett botemedel. Rawahu al-Bukhari. Det finns ingen sjukdom Allah har sänt ner förutom att han har sänt ner ett botemedel eller en medicin. Och då har nämnts i tillägg på denna hadith att profeten Muhammad alaihissalam sa: "Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Att Allah har sett ner en medicin för varje sjukdom. Det finns någon som känner till den och det finns någon som inte känner till den. Yani, medicinen finns. Men problemet är att det finns de som inte känner till den. Och vissa känner till den. Och det finns också i vissa hadither att profeten alaihissalam, han sa: "Så använd medicin, ya ibad Allah, Allah tjänare." Och i vissa hadither: "Wa la tadawaw bi haram." Och bota er inte med någonting som är förbjudet. I denna hadith finner vi att sjukdomar är någonting som är bestämt från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är någonting som omfattas av ödet. Och allting omfattas av ödet. Men det är Allahs qadr. Att folk blir sjuka. Att sjukdomar uppstår. Det är Allahs qadr. Någonting som Allah har skrivit. Men Allah subhanahu wa ta'ala har också skrivit att det finns en medicin och ett botemedel för varje sjukdom. Och i vissa hadither, förutom al-haram, förutom att man blir senil, yani där finns inget botemedel. Men generellt så finns det medicin och botemedel mot alla sjukdomar. Och Imam Sa'di säger här: att den här hadithen bevisar att alla sjukdomar, vare sig de är inre eller yttre, har ett botemedel som kan yani bota den här sjukdomen, eller som kan hindra att man drabbas av den, eller som tar bort den helt och hållet, eller som minskar dess skada. Yani alla sjukdomar har ett botemedel. Och här vet vi också felet, då vissa säger att nej, den här sjukdomen har inget botemedel. Ibland säger läkarna så, eller hur? Ja, den här formen av cancer finns inget botemedel mot. AIDS finns inget botemedel. Nej, det finns botemedel. Wallahi, det finns botemedel. Men det är inte alla som känner till den. Kanske ingen känner till den just nu, men det finns någonstans ett botemedel. Förstår ni? Så alla sjukdomar har ett botemedel. Och vissa av dessa mediciner och botemedel kan också vara i förebyggande syfte, som en form av vaccin som hindrar att du ens blir sjuk. Det finns sådana mediciner som hindrar att du ens drabbas av sjukdomen. Och så finns det de som tar bort sjukdomen, eller de som åtminstone minskar sjukdomens spår. Och Sheikhen säger att denna hadith uppmuntrar oss till att lära oss ett tibb, tibbul abdan, att lära oss medicinkunskap. Denna hadith uppmuntrar oss till att lära oss medicinsk kunskap, så som vi också är uppmuntrade till att lära oss hjärtats medicin. Och när han säger hjärtats medicin, så talar han här om den själsliga medicinen. Yani den själsliga medicinen som botar hjärtats sjukdomar. Och när vi säger hjärtats sjukdomar, så menar vi inte någonting som man behandlar på akademiska sjukhuset, utan vi talar om sjukdomar som till exempel otro, att man förnekar Allah, man har tvivel på Allah, att en person har hyckleri i hjärtat, en person har avund i sitt hjärta, har hat mot muslimer i sitt hjärta, han brinner av shahawat i sitt hjärta, av lustar. Det här är hjärtats sjukdomar som alhamdulillah islam har kommit med medicin mot. Och vad är bland den bästa medicinen mot hjärtats sjukdomar? Är någon som vet? Salam. Vilken? Koran. Allah säger att vi har sänt ner från denna Koran vad som är medicin för vad som finns i människornas bröst. Så Koranen är från den största medicinen mot dessa sjukdomar som finns i människans bröst. Så vi har två former av sjukdomar. De, man kan säga religiösa eller själsliga sjukdomarna. Och så har vi de kroppsliga sjukdomarna. Och det är de som behandlas av en läkare. Så vi är uppmuntrade i vår religion att lära oss om de själsliga sjukdomarna och dess botemedel. Och denna hadith bevisar att vi också är uppmuntrade till att lära oss om de kroppsliga sjukdomarna och dess botemedel. Och Sheikh Abdulrazak al-Badr nämner också att den personen som studerar till läkare med en god avsikt för att hjälpa sina bröder, att den här personen kommer att få stor belöning. Den här personen kommer att få stor belöning. För profeten Muhammad a.s. sa att den som tar bort en kurba, en svårighet från en muslim, för honom kommer Allah att ta bort en av domedagens svårigheter. Så tänk er alla de här människorna som sitter i väntrummet på sjukhuset, på vårdcentralen och har så ont. De kommer in till läkaren. Han gör sina grejer. Han ger medicin och så vidare. Och bi'idnillah, personen blir frisk. Och blir av med den här motgången. Mashallah. Han har ajra, eller hur? Belöning, mashallah. Och generellt att hjälpa muslimer finns det belöning. Så har man en god och en ren avsikt, så får man mycket belöning för detta. Och det är till och med fard kifaya. Det är en plikt att det ska finnas muslimer i alla samhällen som studerar till läkare. Sjuksköterskor, barnmorskor och så vidare. Gynekologer, allt det här behövs. Det är fard kifaya. Det är en plikt på vissa muslimer att de lär sig denna kunskap. Så att de kan hjälpa muslimerna. No. Och han säger också att allting som berör vad kan man säga, vad kallas det för, läkekunskap, är en förklaring på denna hadith. Allting som har att göra med medicin är en förklaring på den här hadithen. För att religionen har lärt oss att varje sjukdom har ett botemedel och en medicin. Så vi ska sträva efter att lära oss detta. Och sen agera på det som vi har lärt oss. Och han säger också här, Sheikhen. Många människor trodde att det inte fanns botemedel mot vissa sjukdomar. Och sen när läkekunskaperna blev starkare, så kom folk fram till botemedel mot dessa sjukdomar. Så folk har då förstått att den här hadith är sahih. Yani, vad vill han säga här? Det finns de som säger att med vissa mediciner, vissa sjukdomar går inte bota. Och det sa man förut om vissa sjukdomar. Det finns inget botemedel mot vissa sjukdomar. Och sen kommer man på botemedel, eller hur? Så det finns botemedel. Det handlar bara om att lära sig dessa botemedel. Och sen säger Sheikh något väldigt viktigt. Han säger grunden till ett typ. Grunden till medicin. Tedbir eller riba. Att ha kontroll över sin kost. Vad är grunden till medicin? Att ha kontroll över sin kost, vad man äter. Att inte äta innan man är hungrig. Och att låta den mat man har ätit smälta innan man äter ny mat. Hänger ni med? Att inte äta tills man är hungrig. Och att inte äta på nytt tills maten man har ätit har smält i magen. Och det här är tyvärr något som många människor idag går emot. De äter för nöjes skull, för njutningens skull. De är mätta, men de äter ändå. Ja, det är så gott, jag kan inte låta bli. Han kommer till sin brorsa, ska vi gå och köka? Jag har åt hemma. Jag vill gå till pizzerian. Okej, kallt. Och han tvingar i sig mat. Är det här nyttigt för hälsan? Det här är jätteskadligt för hälsan. Eller jag åt för en timme sedan. Jag är inte hungrig. Ät inte. Låt bli att äta. Tills det har gått kanske 7, 8, 9, 10 timmar. Ät igen. Och han säger också وَيَتَحَرَّ الْأَنْفَعْ مِنَ الْأَبْوِيَ. Och han ska också vara mån i att äta det nyttigaste av mat. Men ät inte vad som helst. Utan försök att äta det som är nyttigt. Och idag finns det jättemycket skräpmat. Vad fanns det för skräpmat i Saudiarabien för 100 år sedan? Allah. Idag är Allah musta'an. Yani läsk, värsta giftet nästan. Och McDonalds och sådana saker. Ja, man kan äta ibland, men att alltid äta det här. Såg ni den här dokumentären, killen som åt McDonalds en månad? Ni känner till den? Vad heter den? Det heter någonting full size eller något.
Super size me.
Läkaren sa till honom efter, vad var det, 3 veckor? Du måste sluta, du kommer dö typ. Ja, det är livsfarligt. Så det finns mycket mat som är jättefarlig idag. Kolhydrater och socker och liknande saker. yani, som vi konsumerar är jätteskadligt. Och därför finner man idag, de säger att människornas största hälsoproblem är inte baserat på hunger, brist på mat. Det var förr i tiden att största problemet var svält. Idag är de största problemen de här välståndssjukdomarna. Att folk äter för mycket och för onyttigt. Vilket leder till diabetes, hjärtsjukdomar, kärlsjukdomar och massa saker som handlar om. Så att äta lite är nyckeln till hälsa. Och han säger också när det kommer till att välja nyttig mat. Att det här går tillbaka till vart man bor och vem och vilket tillstånd personen befinner sig i. Yani vem det är och vilket tillstånd personen är. Något kan vara nyttigt för mig, det kan vara onyttigt för dig. Eller hur? Saker och ting är olika för folk. En person kanske inte tål fett. Mjölk kanske är nyttigt för mig och du är laktosintolerant. Det är skadligt för dig till exempel. Så att det beror på från person till person. Och kanske plats till plats också. Att vissa maträtter är mindre nyttiga att äta i varma länder. Och bättre att äta i kalla länder och så vidare. Eller bättre på vintern och sämre på sommaren och så vidare. Och så säger Sheikhen, och när man äter så ska man inte äta sig mätt. Man ska inte äta sig mätt. Och det här är någonting som också har nämnts i en sahih hadith. Där så sa profeten Muhammad alaihissalam: "Ma mala'a adamiyyun wi'an sharra min batni." Aldrig så har människan fyllt någonting värre än sin mage. Det värsta tillbringaren som människan har fyllt är sin mage. Bihasb ibn Adam luqaymat yuqimna sulbah. Det räcker för människan med några tuggor som får hans rygg att stå. Ja, när du ska äta. Det räcker med några tuggor som får din rygg att stå. Ja, ni som får dig att överleva. För en kan la mahala. Om han känner att jag måste äta mer. Så ska han äta och fylla magen en tredjedel med mat. En tredjedel med dryck. Och en tredjedel ska han lämna till luft. Det här är när han känner att jag måste äta mycket. Då ska han äta och fylla magen en tredjedel med mat. Det är mycket. En tredjedel med dryck och lämna en tredjedel tom. Det här är om han måste. Subhanallah. Jag är skön. Vem praktiserar den här hadithen? Allah måste. Men värt att nämna är också att det är tillåtet att ibland äta sig mätt. Det har nämnts i sunna. Till exempel hadithen om mjölk. När profeten al-Islam hämtade en skål med mjölk. Det var ett mirakel. Att en skål med mjölk räckte till så många människor. Och Abu Huraira var den som skulle servera. Och i slutet på hadithen när han skulle dricka. Han trodde först att det här kom omöjligt att räcka. Men subhanallah, i slutet så skulle han dricka. Så sa profeten: "Drick, Alice." Så han drack. Så sa han: "Drick." Och han drack. Så han drick. Så sa Abu Huraira: "Wallahi, det finns ingen plats igen. Kallas det upp hit igen. Jag kan inte dricka mer." Och då så tog profeten mjölken och drack sist av alla. Den hadithen finns i Bukhari. Så att hadithen är bevis på att det är ibland tillåtet att äta sig mätt. Men att alltid äta sig mätt är inte nyttigt, det är skadligt. Och Sheikhen säger att våran vågskål, våran mizan i den här frågan är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: "Wakulu washrabu wa la tusrifu." Ät, drick och slösa inte. Ät och drick, men slösa inte. Yani ät inte för mycket. Och vissa av ulema nämner att den här ayan är grunden till hälsa. Den här ayan är grunden till hälsa. De nämner att det var någon av muslimernas ledare som hämtade läkare. Och han frågade: "Vad är den bästa medicinen?" En läkare sa: "Det är honung." En annan sa: "Det är habbatu sauda" och så vidare. Och då var det en som sa: "Nej, det är den här ayan. Att inte äta för mycket." Jag sa: "Det är du som har rätt." Ja, det är sant. Att inte äta för mycket är grunden till hälsa. Han säger också här en viktig grundprincip när det kommer till läkekunskap är också det som kallas för al-himya. Al-himya är att låta bli, yani förebyggande syfte. Att lämna skadliga saker. Att lämna dem helt och hållet. Eller att inte inta så mycket att det blir skadligt. Förstår ni? Socker till exempel. Lite socker skadar inte. Lite bröd skadar inte. Men för mycket. Överdriven konsumtion skadar till exempel. Så att det här är en viktig sak när man kommer till medicin. Att man inte bara tänker på att bota sig, utan man försöker också skydda sig från att ens bli sjuk. Eller hur? Al-wiqayatu khayrun min al-ilaj, som man säger på arabiska. Skydd är bättre än att bota sig. Nå. Och han nämner också att det kan också ha att göra med tid. Att yani, det finns viss tid där man ska låta bli vissa saker. Som att äta sig proppmätt varenda kväll innan man sover till exempel. Är det nyttigt för hälsan? Ja. Nej, det är inte nyttigt. Dricka 5 koppar kaffe innan du sover till exempel. Det är inte nyttigt. Eller hur? Så kommer rubba din sömn och så vidare. Han säger också en annan viktig sak när det kommer till medicin. Att vi finner också islam det som kallas för istifrab. Att man ibland försöker ta ut det som är farligt. Det är också en form av medicin. Som till exempel vad? Hur tar man ut någonting i islam? Hijama. Det som kallas för kopping. Att man tar ut gammalt blod från kroppen till exempel. Så han säger att man kan försöka att bota sig själv med dessa enligt förebyggande syften, att ta bort själva skadan, så händer det då. Utan att använda medicinen. Då är det här som är aula, det som är bäst. Och anfa, och det som är mest nyttigt. Men om han är i nöd och måste använda mediciner, så får han använda dem i rätt proportioner. Och när han väl ska välja medicin eller ta medicin och veta hur mycket, så ska han endast ta dessa råd från en skicklig läkare. Här nu också checka något väldigt viktigt. Och det är att man försöker undvika kemisk medicin så gott man kan. Det är den sista utvägen. Den sista utvägen. För mycket av den här medicinen som finns idag har mycket biverkningar. Och det står ibland biverkningar. Det här är de som man känner till. De som inte känner till alla. Och det finns mycket spekulationer om just det här med mediciner och läkemedelsbranschen. Och den är väldigt skum och så vidare. Mycket medicin är skadlig. Att den kan vara orsaken till många sjukdomar som finns. Och de vill göra det beroende av medicinen och den kostar jättemycket och så vidare. Så det bästa är att låta bli. Och det är en generell princip. Som jag har lärt mig i livet, det är att det bästa är att man tar saker naturligt. Naturliga saker är bäst. Vill du ha C-vitamin, skulle du äta ett piller eller skulle du äta en apelsin? Ja. Vad heter apelsin eller lön? Är det naturligt alltid bäst? Så det här är en viktig punkt. Att man, medicin är halal i islam. Vi säger att det är haram, du får inte gå till sjukhuset. Det är halal, men det är det sista igen. Man försöker innan att bota sig med det man kan. Men är man sjuk och man är i behov av medicin, så ska man självklart ta medicin. Vi säger inte att det är förbjudet. Och det är också viktigt här som man säger att man tar medicinen i samråd med en skicklig läkare. Med en skicklig läkare. Jag kommer ihåg när vi var i Saudiarabien. Allah musta'an. Det fanns ibland läkare. De var inte från Saudiarabien, de var från ett annat land, jag vet inte säga. De var inte speciellt skickliga. Du kommer och säger ont i huvudet. Du går därifrån med en påse med medicin. Vadå? Vad är det här för något? Eller skolan har ont i magen. Du får en spruta i rumpan. Vad är det här för något? Jag kommer ihåg ibland. Man pratar med läkaren. säger, men varför det här? Antibiotika hit och dit, är det bra eller skadligt? Han säger, lyssna, är det du eller jag som är läkare? Jag är lite tyst. Förstår du? Du vet, i Sverige, de är jätteglada läkarna. Patienten kommer, han är påläst, han har googlat sönder sig, du vet. Ja, jag tror jag har den här sjukdomen och jag har läst det här och det här. Och läkaren, ja, det är sant och så vidare, förstår du? Så, själv. Om han ger fel, eller patienten säger emot, du vet. Ja. Eller du går till läkaren och har jätteont i huvudet. Han säger, gå hem och drick vatten. Förstår jag. Vadå gå hem och drick vatten? I vissa länder skulle jag säga att läkaren är jättedålig. Han kan ingenting. Eller hur? Men som han alla, att ha en bra läkare är jätteviktigt. Och ni såg ju nu, de här avslöjade den här skojläkaren. Som opererar folk till höger och vänster för att typ experimentera och allt möjligt. Så att ha en bra läkare är väldigt viktigt. Han säger också här, vet också att frisk luft, ren kropp och rena kläder och att hålla sig borta från vidriga dofter är en av de bästa hjälpmedel till hälsa. Mashallah, fina råd. Vad leder till hälsa? Ren luft, rena kläder och ren kropp och goda dofter. Yani, motsatsen kan leda till sjukdomar. Som vi ser nu, den här pollution. Vissa städer är det katastrof. Det är som dimma, du måste köra med så här dimljus på bilen. Eller hur? Folk drabbas av lungsjukdomar och allt möjligt. Ren luft är jätteviktigt. Ren kropp och rena kläder. Alhamdulillah, islam är en religion av nadafa. En religion av renlighet. Och det har man också funnit att renlighet är källa till hälsa. De här länderna där det var ebola och liknande. Vad hette de här virusen? Som var nyligen? Var det ebola? Hela tiden. Renlighet. Skaka inte hand med folk. Ta inte på saker. Tvätta händerna hela tiden. Tvätta er hela tiden och så vidare. Men renlighet är jätteviktigt. Rena kläder och också att man håller sig borta från saker som luktar illa och så vidare. Och så säger Sheikhen också وَكَذَلِكَ الْرِيَادَةُ الْمُتَوَسِّدَ att man också praktiserar idrott. Yani, måttligt med idrott. Måttligt med idrott är också jättenyttigt. Han säger det stärker kroppen och organen i kroppen. Och han säger också här att gymnastik tar också bort eller få bara lätt, yani, överskott av dåliga saker i kroppen. När man svettas, det är bra för kroppen. Och det hjälper också människan att förbränna tung mat. Så subhanallah, Sheikhen Mashallah för nästan 100 år sedan uppmanar oss till vad? Att sporta. Måttligt. Idag tror jag vissa överdriver. De är på gymmet, yani, 3-4 timmar om dagen och de är värsta sportfreaks. Jogga på morgonen, gymma på kvällen och cykla på ett... Hela tiden, sport. Det är också överdrivet. Alhamdulillah, man kan ha det som hobby, man kan träna, man kan köra kampsport, man kan rida, man kan simma, skytte, också sunna. Och man kan gymma, man kan jogga och så vidare. Jätteviktigt. Som vi sa, speciellt idag när vi äter så mycket onyttiga saker, så behöver man förbränna. Med förr i tiden... Du äter sen du jobbar från morgon till kväll. Alltså det du har ätit är borta. Men du bara äter massa skräp och sitter på soffan. Spelar tv-spel. Alltså, varför tar allt skräp vägen? Fastnar i kroppen. Så att röra på sig är jätteviktigt. Allah skapade människan för att röra på sig. Inte för att sitta. Och där finner man att folk som hela tiden sitter blir sjuka. Folk som rör på sig, jobbar hårt och så vidare blir friska. Subhanallah. Så att sporta och röra på sig är någonting som är bra och rekommenderat. Och de säger att Sheikhen hade en vana, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, att innan Maghrib så promenerade han en timme ungefär. Han gick i trädgårdar, palmträd och så vidare. Och sen så gick han i Lovo och så gick han till Salam. Mashallah. Så det är en förebild. Och han säger sen att tafasil, yani detaljer när det kommer till medicin, är någonting som är känt hos läkare. Men de här grunderna som jag har nämnt är någonting som varje muslim är i behov av. Och inshallah, jag har också som avsikt snart att gå igenom just Tibbun Nebawi, profetens medicinaresa, som gör en liten serie om det. Det är någonting viktigt. Det finns många hadither och många uttalanden från ulema just gällande medicin. En viktig punkt. Och vi har ju Ibn Qayyim rahimahullah, som skrev sin bok Zad al-Ma'ad. Och från den boken så finns det en volym som handlar om medicin. Och det är den volymen som har kommit att kallas för Tibbun Nebawi. Ja, The Prophet's Medicine, finns på engelska. Han skrev ingen bok som heter så, utan det är en del av Zad al-Ma'ad. Och mashallah, den är jättetjock, den är nästan 400-500 sidor. Och den handlar om medicin. Så att man kan ta mycket från detta. Och även om man kollar i hadithböckerna, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, så finner man många kapitel som heter just tub. Yani medicin. För att profeten al-Islam har lagt väldigt stor vikt på detta. Så det är någonting som inshallah kommer att ta upp. Och sen så avrundar författaren med att nämna några hadith om medicin. Han säger det är autentiskt att profeten al-Islam sa Ashifa fi thalathin. Medicin finns i tre saker. I hijama, kopping, att dricka honung eller att använda kej med eld. Att bränna sig med eld. Och denna hadith finns i Bukhari. Medicin finns i tre saker. I vad? Hijama. Hijama är någonting jätteviktigt. Och det är någonting som är helt underskattat. Att ta bort gammalt blod från kroppen. Om man till exempel har en man kom till profeten al-Islam och klagade över huvudvärk. Så han beordrade mannen att göra hijama. Huvudvärken försvinner. Har du ont i ryggen? Har du ont i knäna? Många folk har ont på vissa platser i kroppen. Gör hijama vid den här platsen. Bi-idhnillahi, din smärta kommer att försvinna. Att dricka honung och att använda kej. Kej har också nämnts att det är den sista utvägen. Och det är en form av medicin som profeten al-Islam ogillade. Men det är den sista utvägen. Och det är att ibland så har folk smärtor i vissa, på vissa ställen i kroppen eller vissa sjukdomar. Då finns det den här att man bränner metallföremål eller järn. Tills de blir jättevarma och sen så bränner man på vissa punkter, till exempel under foten. Vilket sen orsakar att smärtan försvinner på andra platser i kroppen. Det kallas för ett kej. Och det är den sista utvägen. Profeten al-Islam sa också وَفِي حَبَّةِ السَّوْدَى شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَى. I حَبَّةُ السَّوْدَى finns det botemedel mot alla sjukdomar. Och den hadithen finns också i Bukhari och i Muslim. Habbat al-Sawda, vet man det för någonting? Det kallas för svart kummin på svenska. Och det finns ibland, de brukar ha det på bröd, så som en svarta prickar, har ni sett det? På så arabiskt bröd, de har svarta, det ser som svart kummin. Det är inte speciellt gott, det är ganska bäst att äta. Men den här, det här fröet, profeten al-Islam, han sa att det är medicin mot alla sjukdomar. Det är medicin mot alla sjukdomar. Det är någonting man också kan äta i förebyggande syfte. Man äter kanske en halv matsked habbat sauda om dagen. Och vissa tror att man måste äta oljan. Nej, du kan äta fröna också. Du kan blanda dem, dricka med vatten och så vidare. Men inte heller för mycket. Det är också en viktig sak när det kommer till medicin. Att man ska inte överdosera. Man ska inte överdosera och man ska inte heller ta för lite. Det har också nämnts i en sahih hadith att profeten al-Islam han sa al-ud al-hindi, al-ud, yani trä från Indien, en viss sorts trä från Indien innehåller 7 sorters medicin. Innehåller 7 sorters medicin. Och den hadithen finns också i Bukhari Muslim. Och det här är en speciell träsort som kommer från Indien. Om ni googlar och skriver rud al-hindi så kommer den upp. Okej? Okay? Den här är också väldigt nyttig mot sjukdomar. Profeten al-Islam sa också om feber. Att feber kommer från helvetet så kyl ner det med vatten. Man kyler ner sig med vatten. Och det var ju det som profeten al-Islam gjorde när han var sjuk. Han hade en enorm feber. Han hade en tygbit som han doppade i vatten och la på sitt ansikte för att kyla ner den här febern. Vi finner också från profetens medicin Rokia att profeten Aisam tillät att man läser Rokia mot onda ögat eller mot feber eller om man har blivit stucken av något giftigt djur. Ja. Vi finner också att han förbjöd från medicin som är dålig, eller khabith, en medicin som är haram. Och det är också viktigt, man får ofta den här frågan, får man dricka hostmedicin med alkohol? Får man det? Är det haram? Allah har inte satt medicin i någonting han har förbjudit. Det finns ingenting khair i någonting som är haram. Förstår ni? Och många forskare de säger till mig att hostmedicin funkar inte ens. Den funkar inte ens. De gjorde en undersökning till USA. De fann att honungsvatten gav bättre effekt än alla hostmediciner. Och här lär vi oss också en annan sak idag. Många säger så här, marijuana till exempel. Att röka marijuana eller att använda det är bra mot vissa sjukdomar. Nej, det är inte bra mot vissa sjukdomar. Och även om det har en liten gynnande effekt så har det en större skadlig effekt i slutändan. Så det är inte halal att använda marijuana eller någon annan form av narkotika i medicinskt syfte. Tajib. Och sen finns det självklart undantag, till exempel man måste söva ner någon eller man måste använda smärtstillande. Det är undantag. Och då säger läkarna eller de lärde sig att man gör det inte i syfte av att berusa sig. Som att använda morfin eller söva ner sig och så och liknande saker. Det är tillåtet inom islams ramar. Tajib. Vi går vidare och tar en till hadith idag. Och det är hadith Abi Qatada radiyallahu anhu där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ru'ya salihatu min Allah." En god dröm är från Allah. "Wal hulmu min ash-shaytan." Och mardrömmar är från shaytan. Om någon av er ser någonting han tycker om så ska han endast berätta det för någon som han gillar. Och om ni ser någonting som ni ogillar så ska han söka skydd hos Allah från det onda som han har sett och från ondskan av shaytan. Och han ska spotta torrt 3 gånger. Och han ska inte berätta denna dröm för någon för den kommer då inte att skada honom. Denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Ja. I den här hadithen så nämner profeten al-Islam grunder till drömmar. Och att drömmar kan delas in i 3 kategorier. Och drömmar är någonting viktigt i islam. Det är ingenting som man ska se som oviktigt. Profeten Muhammad al-Islam han sa att drömmar är en del av 46 delar från profetskapet. En nubuwa. Och man kan dela upp profetskapet, eller det kan man, i 46 delar. Olika delar. Så är drömmar, alltså sanndrömmar från Allah, en av dessa delar. Och profeten al-Islam innan han dog, när han var sjuk, så stack han in sitt huvud i moskén. Ni vet, hans hus var vägg i vägg till moskén. Så han stack in sitt huvud i moskén. Och så sa han, "O Allah, har jag förmedlat budskapet 3 gånger. Och så sa han, "Lam yabqa min al-wahi." Finns ingenting kvar från uppenbarelsen förutom al-mubashirat, förutom sanndrömmar som en troende ser om sig själv eller ser om någon annan. Ja. Yani uppenbarelsen är slut. Det finns ingen mer wahi. Men det finns sanndrömmar som är en form av uppenbarelse. Inte uppenbarelse att någonting blir halal eller haram eller någon aya i Koranen eller någon ny bestämmelse i islam, utan yani information som berör dig eller någonting som händer runt omkring dig. Yani en form av inspiration. Wahi från Allah subhanahu wa ta'ala. Mubashirat. Det kallas för glada nyheter. Dessa drömmar. Och så sa profeten Al-Islam, som den troende ser om sig själv eller om sin broder. Det kan hända, jag till exempel, jag drömmer inte mycket. Men folk kommer till mig och säger, jag såg dig i drömmen. Ja, jag ser inte någonting, men folk ser drömmar om mig till exempel. Och så kan det vara om andra människor också. Du kanske är en person som drömmer jättemycket om dig själv och om andra människor. Eller du kanske inte drömmer mycket. Eller du drömmer om andra. Och andra drömmer om dig och så vidare. Och kommer till dig och säger, bror, mashallah, jag såg i drömmen någonting väldigt vackert, du gjorde sig och så vidare. Så det är en bushra. Och profeten al-Islam har också nämnt att det här är för domedagens tecken. Att innan domedagen så kommer sällan de troendes drömmar att vara falska. Yani, vara mardrömmar. Och så sa han, den som har den sannaste drömmen är den som är ärligast i sitt tal. Den som har de sannaste drömmarna är den som är ärligast i sitt tal. Så från domedagens tecken är att muslimerna kommer att få mycket sann drömmar. Varför? Vi har gått igenom det här för länge sedan. Någon som minns. Varför kommer Allah att ge de troende sann drömmar innan domedagen? För de troende innan domedagen kommer att vara främlingar. De som håller fast vid Koranen och Sunna kommer att känna sig väldigt främmande, ensamma, utstötta. Folk kommer att tala illa om dem. Och då behöver de hopp och de behöver tröst, vilket Allah kommer att ge dem genom dessa sanndrömmar. Och vad som också bevisar hur viktigt det är med drömmar är att när profeten Muhammad al-Islam hade bett Fajr, så brukade han vända sig om i moskén och säga till sahaba, vem av er har sett en dröm? Och de brukade berätta, jag har sett den. Och så brukade han tolka drömmen för dem, vad den betyder. Och då säger ulema att han gjorde detta för att lära dem hur man tolkar drömmar. Och han frågade dem efter Fajr, för det är då som drömmen är färskast. Ja, ni kanske då har asr, man har glömt bort lite detaljer. Men efter Fajr, khalas, du såg den nyss. Och de nämner också ulema att de sannaste drömmarna är de som är bil ashar. Yani innan Fajr. Den tiden då Allah Azza wa Jalla stiger ner till den lägsta himlen. Men de nämner också att man kan få en sann dröm när som helst. Du kan få den i början på natten, men det är mindre chans. För det är den tiden då shayatin sprider sig. Men det är också möjligt. I början på natten, mitten på natten, slutet på natten. Du kan till och med få en sann dröm på dagen. Om du sover. Yani qailula på dagen. Som profeten Muhammad al-Islam, han fick sann drömmar på dagen. Då han drömde att muslimerna skulle göra vissa erövringar. Och det finns mycket principer när det kommer till drömmar. Men profeten Muhammad al-Islam lärde oss vissa principer. Som i den här hadithen som författaren nämner. Och i den här drömmen så nämner profeten al-Islam att drömmar är av två kategorier. Och i en annan sahih hadith så nämner han att det finns en tredje kategori på drömmar. Och det är hadith och nefs. Yani fantasier. Det finns tre drömmar. Ru'ya saliha, sann drömmar som är från Allah Azza wa Jalla. Fantasidrömmar som är från dig själv. Där du kanske drömmer om vad du har som rutin att göra på dagen. Och sen mardrömmar som är från shaytan. Mardrömmar som är från en shaytan. Och profeten Muhammad al-Islam har lärt oss hur vi ska förhålla oss till dessa tre kategorier. I bland annat denna hadith. I denna hadith så sa då profeten al-Islam att om man får en sann dröm som man tycker om, så ska man endast berätta den för någon som man tycker om. Det har nämnts i vissa hadither att om du får en sann dröm så ska du tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Autentiska hadither, tahmad Allah, säger alhamdulillah att du har fått en sann dröm. En fråga. Hur vet man, eller hur kan man skilja på en sann dröm och en mardröm och en fantasidröm? Vad är det som är utmärkande för en sann dröm? du vaknar och känner dig glad. Du känner som ett ljus över den här drömmen. Och att drömmen har ett positivt budskap. Att den uppmuntrar dig till en god gärning. Den nämner en belöning. Den nämner en bushra. Eller den varnar för någonting dåligt. Det är ett gott tecken. Till skillnad från en mardröm som får dig att må dåligt. Som du har nämnt i vissa hadither att det är shaitan som visar dig i mardrömmen för att göra dig ledsen och få dig att må dåligt. En man kom till profeten alaihissalam och han sa, ja Rasulullah, i drömmen så såg jag att jag tappade mitt huvud. Och så rullade mitt huvud iväg och jag sprang efter mitt huvud. Så profeten sa, ja, ni lämnar det där, det är från shaitanen. Berätta inte, snacka inte om sånt. Så om du ser sådana här konstiga saker, folk säger, ja, jag såg monster, jag såg värsta. Berätta inte. Eller också ihtilam, våta drömmar. Att en person ser sig själv göra zina. Eller ser haram saker. Det är också från shaitan. Så man kan skilja på sandrömmar och fantasidrömmar och mardrömmar med dessa tecken. Vad ska man göra om man får en sandröm? Du ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala och du ska berätta drömmen för någon som du tycker om. Och i vissa hadithier i Bukhari, du ska berätta drömmen för någon som är alim eller nasih. Han är kunnig eller han är en person som ger dig nasiha. Yani, du ska inte berätta drömmen för alla. Varför ska man inte berätta sann drömmar för alla? Khalid. Al-Hasad, ahsant. Det finns folk som avundas. Folk som är onda. Där finner vi i surat Yusuf alaihissalam. När Yusuf såg drömmen om solen och månen och de 12 stjärnorna eller 11 stjärnorna. Det var en stor bushra som Jakob förstod. Så sa han, berätta inte drömmen för dina bröder. För då kommer de att planera mot dig. De kommer att avundas dig. Så om man fått en sann dröm, så berätta det för någon som du tycker om. Eller någon som är ärlig. Varför? För han kommer att tolka drömmen till dig på bästa sätt. För det kan också hända att du vänder dig till en person som är jahil. Och du säger, jag såg en dröm. Och han tolkar drömmen fel åt dig. Och det finns vissa indikationer i sunna på att drömmen kommer att falla in så som den tolkas. Den kommer att bli så som den tolkas. Därför är det bra att man vänder sig till en person som tolkar drömmen på bästa sätt. Genom att tolka drömmen på bästa sätt. Inte på sämsta sätt. Så Sheikh Aslan, han förklarade den här hadithen. Han sa exempel. Han sa en person, han ser sig själv hålla fast i Koranen och sunnan. Och Allah subhanahu wa ta'ala ger honom mirakel i drömmen att han går på vatten. Tayyib. En bushra, yani subhanallah, Allah ger honom karamat att han går på vatten i drömmen. Så han berättar drömmen för en person som är hasid. Så personen säger, såg du när du gick på vatten att du gick hela vägen tills du kom på land? Nej. Du kommer gå 2 steg och drömkla. Han vill honom inte gott igen. Han är bara avundas. Subhanallah. Bara hitta på sådär själv. Subhanallah. Så. Berätta då för någon som har kunskap. Någon person som vill dig väl. Eller någon som du tycker om. Och om någon av er ser en mardröm. Så ska han söka skydd hos Allah. Han ska söka skydd hos Allah från det onda han har sett. Det här är första saken. A'udhu billah. Du ser någonting äckligt i drömmen. A'udhu billah. Från det jag har sett. Det är från shaitan. 2. Du söker skydd från shaitan. A'udhu billahi minash shaitan. För mardrömmen kommer från shaitan. Och när du söker skydd från shaitan. Så spottar du torrt 3 gånger över vänster axel. A'udhu billahi minash shaitan. 3 gånger. Över vänster axel. Och det nämns också här. Och du berättar inte drömmen för någon. Då kommer den inte att skada dig. Så gå aldrig och berätta mardrömmar för folk. Aldrig någonsin ska du berätta en mardröm för någon. Då kommer det inte skada som du har sett. Spelar ingen roll vad du såg. Det kan vara det värsta, äckligaste du kan tänka dig. Det är från shaitan. Det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Nej. Och det har också nämnts att om man har fått en mardröm så kan man byta sida. Du ska lägga, somna om, du vaknar mitt i natten. Du söker skydd hos Allah från shaitan, från det du har sett, du spottar 3 gånger. Och du vänder dig åt andra sidan. Du vänder dig åt andra sidan. Och i vissa hadither också att du kan gå upp och be. Om du var riktigt, blir riktigt rädd, gärna gå upp i oro och gör salat. 2 rakat så går du och sover det. Ja. En annan viktig princip när det kommer till drömmar, sanndrömmar, är att de är av 2 kategorier. De är 2 kategorier. De som inte behöver tolkas och de som behöver tolkas. Yani de som inte behöver tolkas, Allah visar dig någonting som kommer att ske exakt som du har sett. Taib. Och sen har vi de som behöver tolkas. Och det är där Allah visar dig liknelser och symboler. Det här är det som är vanligt. När man ser drömmar, att Allah visar människan liknelser och symboler. Eller liknelser. Amthal. Liknelser som behöver relateras till någonting. Vad kan vi ta? Till exempel, som Ibn Qayyim nämner, i grunden av drömmar. Eld. Du ser eld förstöra saker och ting. Vad symboliserar eld? Fitna. Ondska. För eld förstör. Och fitna förstör också. Förstör familjer, förstör folks religion, förstör allt möjligt. Så en person som ser eld komma och bränna sönder saker och ting, det betyder att fitnan är på väg. Att den kommer skada den här personen som drabbas av elden, eller staden som drabbas av elden och så vidare. Taib. Att man ser sig själv i drömmen plantera. Du ser dig själv, tezra. Du planterar frön och det kommer upp vackra växter. Vad symboliserar det? Eller en person ser sig själv plantera frön och det kommer upp ruttna växter. Eller amal. Gärningar. För generellt, vi är i det här livet, vi planterar. Och det som vi planterar kommer vi att skörda på domedagen. Illa hasaidu eller sinatihim. När man kommer skörda det man har sått i detta liv. Så att den här kan symbolisera skörda. Mjölk. Eshwa. Al-ilm wal-fitra. Al-ilm wal-fitra. Kunskap och människans naturliga tillstånd. Ja. Så det är några generella principer när vi kommer till drömmar. Och det finns massa principer som man kan lära sig. Men generellt, vem är det som tolkar drömmar? Al-ulema. Det är de som kan relatera de här sakerna till varandra. Och har en kunskap om detta. Och man ska akta sig idag. Jag har hört att det finns här tv-kanaler, arabiska tv-kanaler. Du ringer in och snubben tolkar din dröm. Det här ska man vara försiktig med. Man brukar ofta citera Ibn Sirin som en drömtydare. Ibn Sirin tolkade drömmarna. Men han sa också Allah alam flera gånger. Folk kommer och säger jag har en dröm och Allah alam. Varför? För som Imam Malik sa, man frågade Imam Malik, kan vem som helst tolka drömmar? Så sa han Abin Nubuwati Yul'ab. Ska man leka med profetskapet? Kif. Vi sa en sann dröm är från Allah. Det är en del av profetskapet. Kan vem som helst bara tolka det? Nej. Utan Allah menar någonting med drömmen. Ger ett budskap. Då är det inte vem som helst som kan tolka det. Förstår ni? Så man vänder sig till rätt människor. Som vänder sig till rätt källor. Och det finns också en bok som heter Tafsir al-Ahlam, tror jag. Ibn Sirin. Den här boken är inte skriven av Ibn Sirin. Den tillskrivs honom falskt. Förstår ni? Och jag säger inte att alltid boken är fel. Allah har det. Men han har inte någon bok som heter Tafsir al-Ahlam eller Tafsir al-Ru'ya. Han har inte någon sån bok. Men det finns andra kända böcker som är skrivna av Salaf som handlar om drömtydning. Och de är väldigt vackra, mashallah. I bokstavsordning eller i kategori. Vad betyder vissa dyrkar? Vad betyder vissa frukter, grönsaker? Vad betyder vissa kläder och så vidare? Så att man kan slå upp vad drömmen betyder och sen försöka att komma nära vad drömmen betyder. Ja, så drömmar är då de som behöver tolkas och de som inte behöver tolkas. Ja.
Man drömmer om salt.
Jag kan kolla upp det själv. Jag tror faktiskt det är en bok om drömmar. Jalla, vi avrundar där för idag och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Assalamu alaikum.